Prisat var ditt namn, Fader. Var det bra att Josef såldes till Egypten? Var det bra att Farao stod emot Mose?
Ja.
Var det bra att Biljan ville förbanna Israel? Han ville det. Om han inte hade velat förbanna Israel så hade det inte kommit välsignelse över Israel, eller hur? Bara just att han ville gå och förbanna Israel för att få pengar, så blev det 7 välsignelser nedskrivna i Toran av hans onda uppsåt. Och längre fram står det att Gud ville inte lyssna på Biljam, utan han vände förbannelsen till välsignelse. Och det här är Guds princip. Han vände förbannelsen till välsignelse. Så allt det negativa som du upplever kan bli till välsignelse. Allt. Det här är själva försoningsprincipen. Vi har bott i ett land där man lärde barnen att hata judarna därför att de korsfäste Gud. De dödade Gud, säger de. Och jag har alltid svårt med det där. Inte bara att de hatade judarna, för att varför ska... Jag menar, om en italienare är en kriminell, varför ska man hata alla italienare då? Det stämmer inte riktigt. Men när man kan Bibeln lite grann, så förstår man att det var ju Guds plan att han skulle hängas på trä. Om inte den förbannelsen hade kommit över honom, så hade inte jag kunnat bli räddad för evigt. Förbannade var den som upphängd på trä, står det skrivet. Så den förbannelsen blir förvandlad till en ljuvlig evig välsignelse. Och ju djupare ondskan är, desto större makt, ja, det är fel ord, men desto mer kan den evige visa sin godhet. Hur många har syndat någon gång i livet, räcker pannan? Ja, det har jag glömt, säger du. Okej, okay, jag ska säga så här. Hur många, är det någon här som har gjort något som du verkligen ångrar? Och det är nästan alla. Får gratulera dem som inte gör det. Hur många av er, eller hur inte många, vilka av er som har gjort något som ni verkligen ångrar, har upplevt att ni har blivit förlåtna för det? Det var väl underbart. Håll kvar handen. Titta er runt. Titta här vad många som har upplevt förlåtelse. Det är fantastiskt. Titta här nu. De här händerna som vi visar nu talar om Guds nåd. Om inte vi hade syndat, så hade vi inte kunnat räcka upp våra händer nu. Så till och med synden kan förhärliga Gud. Därför att han har skapat en värld där man kan synda. Allt måste tjäna honom. Om vi nu tar det rätt, om vi gör rätt, om vi utnyttjar det här på rätt sätt, så kommer vi rätt. Annars kommer vi fel. Och det är också plan. Hur många... Hoppas man kan prata om sånt här. Hur många spermier var det som befruktade det ägget som du blev till av? Hur många spermier var det runt omkring? Vad var de till för? Bana väg. Hjälpa en. att komma fram. Sen dog de. Och du fick leva. Gud har en plan med allt. Allt. Gud vill att det ska finnas islam. Gud vill att det ska finnas kristendom. Vi bor på en plats där Ismael höll på att dö. Ismael höll på att dö. Och Gud öppnade ögonen på Hagar, som fick se en vattenbrunn. Troligtvis var det där. Om inte hennes ögon hade blivit öppna, så hon hade fått se den brunnen, så hade vi inte haft islam idag. Gud har bestämt vad som ska finnas ibland människor. Det betyder inte att allt är gott, men det kan tjäna ett gott syfte. Lyssna på vad jag säger. Det betyder inte att allt är gott, men det kan tjäna ett gott syfte. Förstår vi det? Ja, lite. Det var bra att de hatade Josef och sålde honom. Hade inte de hatat Josef, så hade de inte sålt honom. Och har de inte sålt honom, det är ju en fantastisk berättelse. Jag tror det är min favoritberättelse. Det var någon som frågade mig, om du skulle få en enda bok i Bibeln, vilken skulle du hålla kvar då? Då sa jag, första Mosebok. Bereshit. Där finns allt. Sen kommer det bara utveckling på det sen längre fram. Den mest tragiska historien, det är ju när man hatar varandra som bröder. Och han försvann bort, han blev såld. Och sen får han vara i fängelse. Och sen blev han upphöjd. Och så blev han till frälsning för hela den världen. Och till Israels folk. Tack och lov att de hatade honom. För det var Guds plan. Så var inte sur. När det ser ut som att det är negativt. Gud kan använda allting. Och just värre det ser ut, desto större under kan han göra. För honom är det inga problem. Han skrev ju historien i förväg. Det finns en midrash som säger att, det står i Zohar tror jag, att Gud tittar i Toran och så skapar han världen utifrån vad han har skrivit i Toran. Var det bra att David flydde för Absalom? Absalom gjorde ju en statskupp. Vad berodde det på att Absalom hade fått sån makt? Kommer ni inte ihåg det? Nej, inte Absalom. Det var Davids son Absalom. Det var inte... Jo, det har du rätt. Nu förstår vi hur det hänger på. Men det går långt tillbaka. Det var en enda blick i kung Davids ögon som var orsaken till att det blev inbördeskrig i Israel. Han tittade på en annans hustru när hon badade. Det räckte för att bli inbördeskrig i Israel. Kan man fundera på om man sätter sina ögon då. Så då kan man säga så här. Visst var det synd. Stackars de som är här på Zoom, de ser ju ingenting. Du får nog ställa den någon annanstans. Kanske. Gör som du vill. Kan inte hålla på så här och snurra. Det går inte. Nu är det någon som hälsar här, det är Ulla. Shalom Ulla! Shalom Im! Vi tänker på er. Hon svarar. Ja, säger hon. Men man kan ju inte säga att det var bra att kung David syndade med Batsheba. Kan man ju inte säga. Det var ju synd. Men det var bra att vi har en så stor Gud så att han kan använda det. Och han räknar med det. Och sen gör han en plan utifrån det. Och så fixar han till det så att David måste fly från sin son Absalom. Var det bra då? Ja, det var bra. Varför? Jo, för det är en perfekt bild på Messias, Davids son. Först var han kung. Sen blev han avsatt och gick upp för Oljeberget. Och Absalom tog över makten. Så gick han över Jordan på andra sidan. Och så var det inbördeskrig och Absalom dog i kriget. Och sen får David komma tillbaka och ta tronen igen. David kom två gånger. Var det bra att Mose förkastades första gången han kom när han var 40 år? Han slog ihjäl Egypten. Vem har satt dig till domare över oss? Det var bra. Han flydde till svärmor. Svärfar. Och så kom han tillbaka för andra gången. Också en bild på Messias. Som det står skrivet i de judiska skrifterna. Likaväl som den första förlossaren kom två gånger så kommer den andra förlossaren också två gånger. Då tänker man på Moshe Rabbeinu och Mashiach. I den judiska teologin finns två Messias begrepp som ni känner till. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Messias Josefs son och Messias Davids son. De flesta judar tänker att det är två personer det handlar om. Men det finns ett antal judar som vet att det är samma person det handlar om. Att han har två funktioner. Den första funktionen är att vara en lidande tjänare som dör för Israel och världens synd för att människan ska försonas med Gud. Det är judisk teologi. Och den andra Messias, eller hans andra manifestation, det är när han sätter sig på sin fader Davids tron och regerar på jorden under 1000 år. Precis som Salomo gjorde, Davidsson. Fast han var inte 1000 år. Och nu vill jag vi ska titta i Efesierbrevet, faktiskt i Efesierbrevet. Och 20 står det att han har verkat i Messias i det att han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen. Över alla andevärldens första väldigheter och makter och herrar och över allt som kan nämnas inte allenast i denna tidsålder utan också den tillkommande. Allt lade han under hans fötter. Här har vi alltså en maktposition i skapelsen. Och här har vi ju ett eko från det som hände med Josef i Mitzrayim i Egypten. Han som blev förrådd av sina bröder. Han som blev såld till hedningarna. Han som blev en egyptier i stort sett. Han såg ut som farao. Han fick ett namn, Safnat Paneah, som betyder han som uppenbarar hemligheter. Och bröderna kände inte igen honom. Han var alldeles för egyptisk. Första gången de kom så såg de inte att det var han. Andra gången de kom så gav han sig till känna för dem. Historien om Josef är Guds stora hemlighet. Josef ben David är Guds stora hemlighet. Hur han kan vända någonting så negativt till någonting så positivt. Det här är Guds handlande i världshistorien. Man skulle kunna säga att den största tragedi var när judarna hängde upp sin blivande kung på trä. Och det blev världens frälsning. Precis som Josef. Exakt samma budskap. Nej, men de lämnade över till romarna. Så det var både judar och romare som hängde upp på dem. Det står i apostlagärningarna. De ropade ju korsfäst honom. Eller häng honom på trä, för det finns inte ordet kors. Det är en översättningsproblem. Och då har vi ett eko från det som hände med Josef. Jag tror vi har den starkaste bilden om Messias död och uppståndelse i berättelsen om Josef. Så hans namn, Mashiach ben Josef, alltså Messias, Josefs son, i den att han har en funktion liknande den som Josef fick ha, den är väldigt talande och den är väldigt hemlig. Rabbi Shaul talar här om i kapitel 2 om Guds hemlighet. Han talar också det i kapitel 1. Vers 9. Han har kungjort för oss, berättat för oss, sin viljas hemlighet. Som han hade efter sitt behag fattat inom sig själv. Vad är det för hemlighet? Jo, han som blev såld. Han som blev mördad. Alltså kastades i brunnen. Två gånger. Bröderna kastar honom i brunnen och egyptierna kastar honom i brunnen. Både Israel och hedningarna är ansvariga för hans död. Det har Gud vänt så det blev till räddning för hela den världen. Josef var en frälsare. Han frälste alla som kom till Egypten och bad om hjälp. Och så frälste han också Israels folk som kom och bad om hjälp, som ni kände till. Det här är Guds hemlighet. Vi ska titta på ordet hemlighet. Kapitel 3, vi hoppar lite. Stig-Åke tog ju min predikan här ikväll, så jag får hoppa över lite. Nej, det är bra. 1, 2, 3. 3, 1. För den skull böjer jag mina knän. Jag, Paulus, som till förmån för er nyhedningar är Messias Jeshuas fånge. Ni har väl hört om det uppdrag av nåd som jag har fått av Gud för er räknings skull. Hur genom uppenbarelse den hemlighet blev för mig avslöjad som jag här ovan har skrivit om med några korta ord. Kapitel 1 och kapitel 2. Och när ni läser detta så kan ni därav förstå vilken insikt jag har i Messias hemlighet. Som under förgångna släktens tider inte hade blivit uppenbarat eller kungjort, berättat för människors barn. Det var alltså fördolt under 4000 år. Så som det nu genom andeingivelse, det måste bli en uppenbarelse, för det här har Gud gömt en hemlighet. Det har blivit uppenbarat för hans avskilda sändebud och profeter. Profeter i den uppståndna människans nivå. Inte de gamla profeterna som skrev Tanakh. Inte samma typ av profeter. Jag menar den hemligheten. Lyssna här nu. Den hemligheten. Att hedningarna i Messias Yeshua är våra, judarnas, medarvingar till vad? Till det tillkommande riket. Och tillsammans med oss lämmar igenom samma kropp. Vilken kropp? Uppståndelsekroppen. Han som blev frälst först, Yeshua. Vi är del av hans uppståndelse. Och det läser man i kapitel 2. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Messias Yeshua. 2:6. Det är hemlighet. Att hedningarna får vara med också i judarnas frälsningsplan. Det är en hemlighet. Det är det Paulus säger här. Och de är med i Messias kropp. Tänk att hedningar, tänk att svenskar får vara med i Messias kropp. Det är ju fantastiskt. Tänk att norrmän får vara med i Messias kropp. Messias är ju Israel. Rambam skriver sina 13 trosprinciper med Meshichenu, våran Messias. Eller hur? Det läser vi ju när vi läser de här i siduren i bönboken. Han ska sända vår Messias. Och då hade han en liten baktanke där, tror jag, Rambam som skrev det. Inte den där Messias. Det är en hemlighet. Han ska sända vår Messias. Det är ju vi som har, det är ju han, det är vår Messias. Och då är det en hemlighet. Till och med hedningarna får del av den judiska Messias. Det är en hemlighet. Nu har man ju försökt göra honom till egyptier och allt möjligt att tillbe honom som en gud och så vidare. Men det är en annan sak. Det tar vi en annan gång. De är tillsammans med oss delaktiga i löftet. Genom det glada budskapet som jag har blivit en tjänare för. På grund av den Guds nåds gåva som jag fick genom hans mäktiga kraft. Jag åt mig den minsta av alla de avskilda heliga blev den nåden given att för hedningarna förkunna det glada budskapet om Messias outransakliga rikedom. Och lägga i dagen, alltså uppenbara, hur det rådslut, hur Guds plan hade blivit utfört. Jag fick förklara vad det betydde med Josef, att han sålde, så att vad det var för syfte med det. I den stora nivån. Som tidsåldrarna genom hade så som en hemlighet varit fördolt i Gud, Elohim, alltings skapare. Ty Gud ville att hans mångfaldiga visdom nu i och genom församlingen, det vill säga grupperingen av de som har upplevt den nya födelsen, de som har fötts av anden, det är församlingen, det är inte någon kyrka eller någonting sånt här. Det är människor som har fötts av Guds ande och fått del av uppståndelsekraften från Messias som blev upprest på tredje dagen. Amen. Det är Guds församling, det är Messias församling, inte någonting annat. Och det är i första hand judar som fick uppleva detta. Genom församlingen, alla de som har upplevt uppståndelsen, så skulle Guds mångfaldiga visdom bli kunnig, hur man nu översätter det till moderna svenska, för förstarna och väldigheterna i den himmelska världen. Sådant hade hans beslut varit från tidsåldrarnas begynnelse. Från ända innan han skapade världen hade han bestämt det. Alltså bestämde han att det skulle finnas synd i världen. Han hade ju skapat omvändelsen innan världen blev skapad. Eller om vi säger det på ett lite mjukare sätt. Lite mildare sätt. Som Stig Åkes honung när den är mild. Han skapade en värld där synden är möjlig. Han ville ha det så. Och så bara inte han inte bara visste i förväg vad som skulle hända, utan han är utanför tiden. Han har skrivit ner i boken. Människan kommer att synda. Jag kommer att sända en människa som är fullkomlig ut i världen och rädda världen. Det var hans beslut från tidsåldernas begynnelse, det som han utförde i Messias Yeshua, vår Herre. Och i honom kan vi med frimodighet, förtröstan, komma fram genom tron på honom. Så därför ber jag er att inte fälla modet när jag lider för er. De gör ju så att ni får ära. De leder er till, länder er till ära. Om vi tittar på ordet hemlighet som jag börjat och nosa lite på här. Romarbrevet 16:25. Säger så här: men honom, det är den evige, som förmår styrka er enligt det glada budskap som jag förkunnar och min predikan om Yeshua Mashiach. Yeshua HaMashiach. Ja, enligt den nu avslöjade hemlighet som förut under evärdiga tider, eviga tider bakåt. Jag tror inte han talar om eviga, jag tror han talar om 4000 år och det som var innan, vad som nu fanns innan. Hade varit outtalat. Det var en hemlighet, det var undangömt. Men nu har det blivit uppenbarat. Det står i Talmud. Det var en rabbi som heter Eliyahu som sa så här: världen kommer att existera under 6 dagar, motsvarande 6000 år, och sen kommer friåret, alltså Shmita, sabbatsåret. 7000 år. De 2 första dagarna ska vara med förvirring. 2000 år med förvirring. Sen kommer 2000 år med Torah. Och sen kommer 2000 år med Messias. Men på grund av våra synder så har de dagarna försvunnit ifrån oss. Så står det. Men de 2 sista dagarna är med Messias. Det är bara att han är undangömd. Han är afikomen som man gömmer undan. Han är brödet i Pesach-måltiden som man gömmer. Som man ska äta det sista. Och när äter man det? Vilken punkt? Safon. Som betyder hemlig. Eller undangömd. Det är punkten. När man äter det hemliga brödet, det undangömda brödet. Och det är samma rot som det som Josef fick när han fick heta Tzafnat Paneach. Han som avslöjar hemligheter, det undangömda, det är Tzafon, det som är gömt. Så i Pesach har du också, när du äter det gömda brödet, så kopplar det med Josef som heter Tzafnat Paneach. Som var gömd för Israel i Egypten. till dess han uppenbarade sig själv. Guds stora plan är fantastisk. Det är 2 dagar, 2000 år med Messias. Men inte här på jorden. Han är i himlen. Och se Shalom Bimromab. Han som gör frid i de högsta himlarna. Han ger också frid till Israel och till oss. Eller till oss och hela Israel. Den evige är den oändlige. Har plockat upp en människa. Dödlig. För det finns bara en som är odödlig. Gjorde honom levande igen. Lyfte upp honom, förvandlade honom. Han gick igenom 7 himlar. Som motsvarar 7 dagars rening efter döden. Reningsperioden är 7 dagar när man har rört vid en död. Han sattes i den högsta himlen som judisk teologi kallar för Atzilut. Det är Alef-världen. Där allting är ett. Han blev satt över hela skapelsen. Som ett huvud över allting. Jag vet inte vad du tänker på, Esa, när du sjunger den här sången Huvudet bland folken. Vem tänker ni på? Honom som är huvudet bland folken. Vem tänker ni på? Om man tittar på profeten, vad han skrev, den här texten som ligger till grund för den sången, så talar de om Israel. Israel är huvudet bland folken. Men jag ska trösta alla oss som tänker på Messias. Messias är Israel. Förkroppsligad. Ur Egypten kallade jag min son. Son och son. Kan aldrig skilja Messias från Israel. Så han är huvudet bland folken. Israel här på jorden är huvudet bland folken här. Och sen har du Israels Messias som är i himlen och han är huvudet för folken där uppe. Det är parallell, det är spegel, eller vad man ska kalla det. Så jag har inga problem att tänka på våran mästare, han som gav sitt liv för mig, när jag sjunger. Och det som är bra i den här sången är att man inte sjunger till honom. Man sjunger och prisar den oändlige över honom som är huvudet bland folk. För honom som är huvudet bland folk. Det är rätt. Tack och lov för rätta sånger. Rätt teologi i sångerna. Nu har han blivit uppenbarad efter 4000 år. Efter 4 dagar i 1000-årsveckan. Och då har vi de 2 sista dagarna som det står skrivet i Joel och Apostlagärningarna 2. Detta står skrivet att i de sista dagarna ska jag utgjuta av min ande över allt kött. Om du har 6 dagar, vilka är de 2 sista dagarna? Eller rätt sagt, förlåt. De sista dagarna av 6 dagar, vilka är de 2 sista? Så därför har vi 2000 år av ande på ett annat sätt än tidigare. Det är den anden som du har fått del av när du föddes av Guds ande. Det är uppståndelseanden. Den anden som Gud verkade med att uppväcka Yeshua från de döda, den bor i mig. Den bor i dig. När du vände om från din synd. Och fick förlåtelse. Inte bara för det hemska du gjorde en gång. Utan för allt andra också. Om du har bett om det. Anden. 2 dagar. Och sen kommer det messianska riket. Vi måste skilja mellan messianska tidsåldern som är 2000 år, de sista 1000 åren i ett 6000 års cykel. Och sen kommer det sista 1000 året som är messianska riket. Messianska tidsåldern håller vi på att komma till slutet av nu. Det är lite kvar bara. Och nu kommer det messianska riket som blir 1000 år. Det är två olika saker. Men det är en hemlighet. Det är inte alla som ser det och förstår det. Det har blivit uppenbarat. Nu, vers 26. Och enligt den eviga Gudens befallning, den eviga Gudens befallning, har blivit med stöd av profetiska skrifter. Det vill säga de gamla, häftiga profeterna. Alla profeter är väl häftiga, men de var speciellt häftiga. De som skrev. Har blivit kungjort, berättat, uppenbarat, predikat. Avslöjat bland alla hedningar. För att bland dem upprätta trons lydnad. Honom den evige vise guden tillhör äran genom Yeshua Messias i evigheternas evigheter. Amen. En annan text finns i Kolosserbrevet 1. Vi kan läsa från vers 24 så får vi sammanhanget. Nu gläder jag mig mitt i mina lidanden för er. Samma princip igen. Det som är så jobbigt och svårt, det är jag glad för. Varför? Jo, för att Gud använder det här till något gott. Och vad som fattas i det mått av Messias bedrövelser, han led inte färdigt. För frälsningen led han färdigt, men inte för upprättelsen, uppbyggandet av församlingen. Han inte lidit färdigt. Det måste du och jag dela. Det fattas ett mått av Messias lidanden, Messias bedrövelser. Och det jag måste utstå det i mitt kött, i min kropp. Det uppfyller jag nu för hans kropp som är församlingen. Till dennas tjänare har jag blivit. Det vill säga församlingens tjänare. Av de människor som har del av uppståndelsen. Nu, får del av uppståndelskraften nu. I enlighet med det uppdrag av Gud som har blivit mig givet. Att jag nämligen överallt ska för er förkunna Guds ord. Den hemlighet som tidsåldrar och släkten igenom hade varit fördold. Men som nu har blivit uppenbarad för hans heliga. Ty för dem ville Gud kungöra, avslöja, ge till känna hur rik på härlighet den är bland hedningarna, denna hemlighet, vilken är Messias i er, vårt härlighetshopp. Varför står det vårt härlighetshopp? Varför säger han inte ert härlighetshopp? Det är intressant. Han talar nu som jude, som Israel. Han säger, det här är en hemlighet, ni hedningar. Messias finns i er som har tagit emot honom. Som har fötts av anden. Och det är vår härlighet. Hoppet om vår härlighet. Vilka vår? Ja, det kan ju vara tillsammans då, de pånyttfödda judarna. Men det kan också vara Israels hopp. Att dessa hedningar som har fötts på nytt kan hjälpa Israel, eller judarna, att komma in i den här uppenbarelsen. Att få tag på hemligheten. I Vi sa tidigare att de pånyttfödda kallas också Guds egendomsfolk. Men det är inte här på jorden, utan i en andlig dimension. I en hög andlig dimension som kallas Yeshurun. Den högsta formen av Israel, där är de inympade. Inte i det jordiska Israel. Inte i Jakob. Inte i den fysiska nationen. Det är frågan om en andlig inympning. I de högsta sfärerna. I Messias som inte är här. Han är i den högsta världen, uppe i Aleph. Han är i den högsta positionen över hela skapelsen. Där sker inympningen. Roten finns i himlen. Grenarna växer neråt. Jag lägger i Sion en sten, en dyrbar sten, och det är hörnstenen för det himmelska templet. Och alla de som är i Messias tillhör den här himmelska världen som är Yeshurun, som är högsta formen av Israel. Och här är svaret på all problem med Efraim-teologi och allt annat som vi har runt omkring oss. Inympningen är i himmelen. Inte på jorden. Det är en andlig verklighet. Inte en jordisk verklighet. Samma ord som finns i Efesbrevet 1 och 14, där det talas om amsgula, som har översatt amsgula, alltså egendomsfolk, finns faktiskt i första Petrus brev 2:9. Samma grek, om vi ska gå på grekiska. Paulus kanske skrev på grekiska till Efesierna, mycket möjligt. Hur skrev nu Petrus? Jag vet inte. Han skrev till judarna i sitt första brev. Han var ju de omskurnas sändebud för att vittna om Jeshuas uppståndelse från de döda. Det var hans uppgift i livet. Så hans första brev skrevs, det står i början att det är till de förskingrade av de 12 stammarna. Det vill säga de Israel, de omskurna. Och där säger han i kapitel 2, vers 9. Ni är ett utvalt folk. Och han använder det här ordet egendomsfolk, som är samma, om det nu är på grekiska han skrev. Möjligtvis skrev Petrus på grekiska. Eller arameiska. Låt oss säga att han skrev på grekiska. Då använder han samma ord där som Paulus använde ordet här i Efesierbrevet 1 och 14. Så det är samma ord som används om Israel som ett utvalt folk, som ett egendomsfolk. Och det är ett citat i Petrus brev från Andra Mosebok 19:5 som vi tittade på igår. Där han säger, om ni lyder, om ni följer mitt förbund, så ska ni vara min specialskatt framför alla andra folk på jorden. Och det är det Petrus, Rav Shimon Kefa, citerar i sitt brev till Israels förskingrade stammar, som han skrivit till i första Petrus brev 2:9. Och det ordet på grekiska är samma ord som Paulus använder i Efesierbrevet 1:14. Amsgula. Men det är på grekiska. Peripoiesis. Men det viktiga är att det är samma sammanhang. Rabbi Shimon Kefa använder det grekiska ordet, och Paulus använder samma ord här. Det är samma ord. Och det talas om hedningarna tillsammans med judarna, som är amsgula. Och då är det inte här nere på jorden. Det är inte Jakob. Det är inte ens Israel. Utan det är Yeshurun, den högsta formen av folket. Det är som en sån här trestegsparaply som man trycker på en knapp. Så fälls du. Precis så är Israel. Jakob, Israel, Yeshurun. Och när det blir Yeshurun, så kommer hedningarna in där uppe. Då kommer vi ihåg det. Så Israel är störst i himlen. Det är Messias kropp. Men hans kropp är inte begränsad. Så själva Messias i sig, han ska ju sammanfatta allt i himlen och på jorden. Men det börjar med Israel. Hans jordiska kropp är fortfarande judisk. Den blev förvandlad till himmelsk kropp, men det finns, som du säger, det måste till en kötslig kropp. Yeshua har faktiskt fortfarande kött. Efter uppståndelsen kom han och sa, titta, jag har kött och ben. Det har inte en ande. Det finns kött i himlen. Korsets kött är helt sådant. Nej, människans kött är inte korset. Därför står det i uppenbarelseboken, lammet som blev slaktat är värdigt, från Judas stam, som uppståndelse människa är han fortfarande Judas stam. Har du lagt märke till det? Så på något sätt är det både en ny människa där det inte finns jude och hedning. Men det är bara i den nivån där uppe. Är det inte man och kvinna. Där tar man inga, man gifter sig inte och får inga barn. Där är man som änglarna. Men samtidigt har han en jordisk kropp. Och som jordisk kropp så är han fortfarande jude. Baruch Hashem. Han kallas för... Vad står det? Av Judas stam. Vad står innan? Telningen av Judas stam. Rotskottet. Skottet av Judas stam. Och det kallas han fortfarande som uppståndelsemänniska. Har du lagt märke till det? Och det är någonting som har kommit till mig sista tiden. Man får inte betona för mycket det himmelska. För det finns fortfarande en koppling mellan honom och sina bröder. Uppenbarelseboken. När han grät, det var ingen som kunde öppna bokrullen. Gråt inte! Lejonet av Juda. Lejonet av Juda, står det. Nej, vi måste titta på det. Ni kan bättre Bibeln än vad jag kan. Ska vi se nu då? Är det kapitel 6? 5 eller 6? 5 är det. 4 är tronen, 5 är lammet. Ja, vers 5. Gråt inte, lejonet av Juda. Det var inte lammet av Juda. Lejonet av Judas stam. Telningen från Davids rot. Han måste ha en fysisk kropp som fortfarande är kopplad fysiskt till det judiska Jakobfolket och vara ättling till David för att kunna regera på ett fysiskt jordiskt sätt under 1000 år här som Israels kung. Han regerar i alla sfärer. Det här var riktigt bra. Jag hade inte tänkt säga det. Jag har aldrig sett det här riktigt så bra. Det var uppenbarelsen nu som kommer. För det står att han ska sammanfatta allt i himlen och på jorden i Messias. På jorden! Wow! Det var riktigt bra. Bättre än när Sverige gjorde mål. Självmål. Levanti. Ska jag kolla texten? Ska vi läsa vidare? Ams gula, om man tar bokstävernas nummervärde så blir det 208. Och om man tar bokstävernas värde för Ben Josef så blir det 208. Josefs son har samma siffervärde som egendomsfolk. Om du har ordet Israel, nej förlåt, ordet Jeshurun, Jeshurun som är den högsta formen av Israel, den tredje steget. Så är det nummer 566. Och det är samma siffervärde i, om man räknar, vet ni att varje bokstav i hebreiskan har ett nummervärde. Så lägger man ihop numret på varje bokstav så får man ett siffervärde. Det kallas för gematria, gematri. Mashiach ben Yosef blir 566. Och det är samma summa som ordet Yeshurun. Högsta nivån av Israel. Messias Josefs son. Och Yeshurun börjar ju på de tre första bokstäverna i Yeshua. Och det är så som judarna kallar honom idag. Yeshu. Det är början på Yeshurun. Ariel Kohenaloro pratar om det.
Han sa att han kommer att heta Yeshua när han kommer tillbaka. Sa han. Men nu heter han Yeshu.
Nu heter han Yeshu. För han är gömd där uppe. Ein finns inte där. För det är det som är ögonen. Ein är öga på hebreiska. Och du ser honom inte. Ögat är borta. Han är gömd. Han är fördold. Så när han kommer tillbaka blir det Yeshua. När han var här så hette han Yeshua. Då kunde vi se honom. Ja, det, många säger Yeshu för att förbanna honom. Men man kan, all förbannelse kan vara välsignelse. Fick vi till det där också.
En rabbin berättade för mig. Han sa att Yeshu är Yeshua på arameiska. Så det är inget fel, det är inget ont i Yeshu.
Yeshu är Yeshua på arameiska. Det är en arameisk form av Yeshua. Okej, nu går vi tillbaka och får en liten ordning på det här sammandraget. Han som sammanfattar allt i himlen och på jorden, det är inte jag. Vi läste i Kolosserbrevet att hemligheten är att Messias är i hedningarna. Och det är hoppet om vår gemensamma härlighet. Och i Kolosserbrevet 2:2 fortsätter vi. Ty jag önskar att deras hjärtan ska få hungnad. Det är ett svårt ord. Styrka. Därigenom att de slutas samman eller tillsammans i kärlek och kommer till en full förståndsvishets hela rikedom. Till en rätt kunskap om Guds hemlighet som är Messias. Frågan är, vad är Guds hemlighet? Mashiach. Inte undra på att det är ett svårt ämne. Ty i honom finns visdomens och kunskapens alla skatter fördolda. Då går vi till Kolosserbrevet 4:3. Be också för oss att Gud må åt oss öppna en dörr för ordet så att vi får förkunna Messias hemlighet. Den hemligheten, den hemlighet för vars skull jag också är en fånge. Jag ber att jag må uppenbara den med de rätta orden. Nu går vi till psalm. Kan du ta fram den här bilden här jag gav till dig? Första. Psalm 25. Vers 14. Och den har de inte översatt så bra, tyvärr. Det blev ingen översättning här för jag... Det var så dålig översättning allesammans så jag slängde dem i skräphögen. För det står inte i din bibel det som står i psalm 25 och 14 på hebreiska. De har, som har översatt det har liksom försökt att förklara vad det betyder. Och då blir det inte riktigt som det står. Och det är inte fel. Men man missar grejen. Poängen inte missar man. Vad står det där?
Det som fruktar Herren blir hans förtrogna.
Ja.
Hans förbund ska ge dem insikt.
De som fruktar Herren blir hans förtrogna. Okej. Okay. Nu står det så här på hebreiska. Sod Adonai lireav uvritole hodiam. Hemligheten hos Hashem är för dem som fruktar honom. Hashems hemlighet är till dem som fruktar honom. Och då är det så att, okej, okay, översättarna tittar, ja. Han berättar sina hemligheter för oss och han är förtrogen med oss. Men vi förlorar ju, liksom förlorar ju grejen här. Hashems hemlighet är till dem som fruktar honom. Fruktar du honom? Då finns en hemlighet för dig. Uvritoli hodiam och sitt förbund uppenbara eller informerar han dem om. Han kungör sitt förbund, kanske står, va?
Hans förbund ska ge dem insikt.
Okej, det var väldigt... Vilken översättning är det? 2000. Okej. Okay. Never mind. Ska jag säga det på spanska? Eller ska vi höra hur det låter på spanska?
Unión íntima de Jehová es por lo que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto.
A ellos les hará conocer su pacto. La comunión íntima es con los que temen a Hashem. La intima förhållandet är för dem som fruktar Hashem. Och han kommer att låta dem få lära känna sitt förbund. Så har de översatt det där. Men vi stannar där. Om vi tittar på ordet sådd här. Det var det jag ville plocka fram. Hans Holger. Sådd. Sådott. Sådd betyder hemlighet. Och det har tre bokstäver i början. Man läser från höger till vänster i hebreiska. Och om man skriver ut de tre bokstäverna, grön, lila, blå där, så har man skrivit sådd, som betyder hemlighet. Och nu skriver vi bokstäverna som de heter på hebreiska. Den första bokstaven som uttalas som s heter samech. Samech. Och då har vi skrivit samech där med gröna bokstäver. Det står samech. Det är som att säga zeta på svenska. Då skriver man zeta. Hänger ni med? Och då ska vi skriva den andra bokstaven och den heter faktiskt vav. Och då har vi skrivit vav där. Och den tredje bokstaven heter dalet och då har vi skrivit dalet där. Det betyder dörr. Förlåt? Samech. Kom inte ihåg det. Någon som vet? Förlåt?
Varför skrev de inte vav? Som de skrev samech.
Jo då. Jag skrev under vav så är det två lilla vav, vav. Det är ju vav.
Aha, okej.
Okay. Vav, vav. Man använder inte... vokaler i hebreisk text. Så det står, om du ser bokstäverna, säger, men man uttalar det vav. Och så nästa då, da, det a, da, de, l, t, dalet. Som också går uttalas som delet, som betyder dörr. Okej, nu tittar vi på siffervärdet på varje bokstav. Samech har bokstaven samech mem chet, chaf, förlåt, samech mem chaf. Samech är 60. Hur ska man komma fram till 60 nu då? I det hebreiska alfabetet så räknar man alef 1, bet 2, gimel 3, dalet 4. Vi har fyran här, längst till vänster. Nästan längst. Och så fortsätter man upp till jud som är 10. Och så kommer nästa bokstav, vilken är det? Efter jord. Chaf. Som är 20. Och så nästa bokstav blir lamed som är 30. Mem som är 40. Nun som är 50. Och så vidare så kommer man upp till 90 som är tzadik. Och så kommer man till kuf som är 100. Och så kommer han till Resh som är 200. Och så kommer han till Shin som är 300. Och så kommer han till Tav som är 400. Det är den sista bokstaven. Och då när vi har skrivit bokstäverna så har vi också skrivit nummer. Och här har vi nummerna då. Samech 60. Mem 40. Chaf 20. Det blir 120 det ordet. Vav är två sexor som blir 12. Dalet är 4. Lamed 30. Tav 400. Då får vi 434. Och då lägger vi ihop de här bokstävernas nummervärde och får 434 plus 12 plus 120. Det blir 566. Och då är det så här i gematrian att de ord eller meningar och uttryck som har samma nummervärde har ett samband. Och det är inte så många. Och det är en hel vetenskap, plocka ihop olika ord som har samma nummervärde, så hittar man ett budskap i den hemliga koderna i Toran. Det här kallas för gematri. Och nu tittar vi på nästa blad. Och då har jag gjort det lite snabbare här, för nu kan jag den här principen. Och skriver Mashiach ben Josef, som betyder på svenska Messias Josefs son. Och då har du Mem, Shin, Jud, Het, Ben, Bet, Nun, Jud, Vav, Samech, Fej. Fej så fit. Och då lägger du ihop alla de bokstäverna så får du 566. Och ni som har bra minne, ni kommer ihåg att David skickade ett chatt till mig som säger att det är Jeshurun också är 566. Så nu har vi tre ord som har siffervärdet 566. Hemlighet, Messias, Josefs son och Jeshurun. Jag tror inte det här är en tillfällighet. Lika lite tillfällighet som humlor flyger till blommor. Det är naturliga saker som Gud har lagt in för att tala om sitt budskap, sin hemlighet. För de som fruktar honom uppenbarar han sin hemlighet. Visst är det härligt? Och det här är inte den enda, det finns massor med exempel. Gud har uppenbarat sin hemlighet, lite av sin hemlighet för mig och för dig, och vi prisar honom för det. Om man nu tänker på det vi har talat från början, jag drar en riktig sammanfattning här. Det finns en hemlighet i de svårigheter som du har just nu. Gud kan vända det till välsignelse. Det gjorde han genom Josef, Ben Josef, han som var djupt. Allt det här negativa vändes till frälsning. Och ju djupare man kommer, desto större blir välsignelsen när man får tag på Guds nåd. Det är Guds hemlighet. Så var glad. Det här är det glada budskapet. Det här är evangelium. Paulus säger det här, Guds hemlighet är evangelium. Det kvittar hur mörkt och svårt du än har det. Gud kan och har vänt detta till välsignelse. Det är våran pappa i himlen, han är så. Det är hans stora hemlighet.
vara 8.
Det är, som jag förklarade, det är alfabetet.
Ja, det här alfabetet är på min klocka.
Alltså det hebreiska alfabetet.
Ja, ja.
Då vet man det. Att det, men man kan också räkna på 3-4 olika sätt. Men det ska vi inte gå in på nu. Det är för mycket hemligheter. Det räcker med den här hemligheten. Den räcker att leva och dö och uppstå på. Så vi tackar och prisar Hashem för att han är god.